Lite om mat och ransonering. 2,5 miljarder människor är beroende av småskaligt jordbruk för sitt uppehälle. Dessa lever i områden som kommer att drabbas hårdast av klimatförändringarna. Så en bit in i framtiden kan vi knappast ta mat för givet på det sättet som vi gör i västvärlden idag. Vi har varit med om matkris tidigare, dock under en begränsad period, och då var det inte klimatet. Det var andra världskriget. Under 1939-45 kunde man inte köpa det man ville utan bara vissa varor, och dessa var man tvungen att ha kupong för. Det är alltså ransoneringskorten vi talar om. Alla invånare, även barn, tilldelades ransoneringskort med syftet att alla skulle få tillräckligt för att överleva. Det var lika för alla. Importen hade nästan upphört helt och en kall vinter och en torr sommar 1940 gjorde det också svårt med självförsörjningen. Vad självförsörjningen beträffar var Sverige självförsörjande till 75% i början av 90-talet, men det har sjunkit till 50% idag. Dessutom importerar vi en mängd varor för att kunna driva ett eget lantbruk. Energi, foder, bränsle, växtskyddsmedel, utsäde och reservdelar är de saker vi importerar för närvarande. Det vi producerar själva på en godtagbar nivå är spannmål, sockerbetor, morötter, ägg och mejeriråvaror. Men vad gäller frukt, grönsaker och nästan allt kött så är vi starkt beroende av import. Så vid en kris blir vi väldigt sårbara. Coronakrisen gjorde det också tydligt att när det gällde vaccin stod länderna sig själv närmast. Det var rena huggsexan. Och vid en eventuell klimatkris finns det knappast någon anledning att tro att det skulle bli annorlunda. Men tillbaka till krigsåren. Vi tog oss igenom de svåra åren tillsammans. Hur gjorde vi? Hur tänkte vi? Man kan väl säga att förutom att det inte var några problem att hålla midjemåttet så var vi väldigt kreativa och öppna för alternativa lösningar. För nöden har ingen lag, heter det ju. Dessutom blev fetma och hjärtsjukdomar mer sällsynt. Det dagliga kaloriintaget hade gått ner från 3900 till 3300 kalorier enligt Livsmedelsverket. Detta låter i och för sig mycket då det rekommenderade medelintaget idag ligger på cirka 2 000 till 3 000. Dock äter vi mer skitmat idag. Astrid Lindgren ansåg i alla fall att vi i Sverige hade det gott ställt jämfört med resten av Europa. De varor som ransonerades var kaffe, te, socker, kakao, mjöl, bröd, fläsk, ost, risgryn, matfett, stearinljus, köttvaror, grädde, tobak, salt, ägg, tvål och tvättmedel. Just kaffe som vi dricker mängder av idag var en av de första varorna att ransoneras. Ett halvt kilo kaffe skulle räcka i 15 veckor för en person, vilket ju inte räckte på långa vägar. Så man hittade på en mängd surrogat som vi nog har svårt att tänka oss idag. Potatis, humle, maskrosrötter, cikoria, frukt, kli, ekollon, rödbetor, brödkanter, ärtor eller makaroner. Alla dessa ingredienser kunde rostas och blandas i olika variationer till surrogat. Som te kunde man använda svarta vinbärsblad, tallbar eller nypon. För standardmjölk med en fetthalt på 3% uppstod faktiskt under kriget. Mjölkens naturliga fetthalt är 4,2 till 4,5% när grädden separerats. Men genom att minska fetthalten till 3% frigjorde man en stor mängd mjölkfett i annat, till exempel ost och matfett, medan mjölkens näringsvärde påverkades högst marginellt. Det blev surrogat och alternativ på det mesta. Konservfabriker köpte upp skator, kråkor, nötskrikor, rävar och grävlingar som senare såldes utan ransoneringskort med god förtjänst. På burkarna stod det dock att det var vildand, älg eller rådjur. Foderspannmål gick till brödbak istället för till djuren som i sin tur fick äta bladvass, löv, ljung och granris. kaninuppfödning var rejält på tapeten. Det var viktigt att ta tillvara på allt. Grötresterna från dagen innan blandades med den nykokta gröten. Man tog hand om och konserverade frukt, svamp och bär. Man samlade måsägg. Uppfinningsrikedomen var stor. Man kunde göra falsk havregrynsgröt genom att mortla makaroner och sedan koka i mjölk eller vatten. Falska fiskkroketter var en annan sak. Man lät mannagrynsgröt svalna. Sedan skar man den i bitar som såg ut som fiskfiléer. Lite panering på i stekpannan och serverat med citronsås. Samma idé med alternativa fläskkotletter. Mannagrynen blandades med stekt lök istället. Och på ett sätt känns det som man låg i framkant med vegetariska rätter. Palsternacksbullar, gratinerad purjo, vegetariska kåldolmar eller sellerischnitzel låter som tagna ur dagens utbud av rätter. Det fanns de som köpte på sig mer livsmedel än de behövde och lagrade hemma så kallade hamstrar. Dessa var väldigt illa sedda och stora kampanjer skulle lära medborgarna det illojala i att hamstra. Jag känner mig skamsen över att det finns fullvuxet folk som inför en påfrestning genast tappar huvudet och egoistiskt förgäter all samhällssolidaritet. Dåvarande statsministern Per Albin Hansson skrädde inte orden. Det fanns ju också ransoneringsbrottslighet och systemet fungerade inte felfritt. Den mesta brottsligheten skulle knappast ansetts som brottslighet i normala fall, men myndigheterna ansåg det som en illojal handling mot sina medmänniskor. Så det var tuffa tider, men man tog sig igenom det också med hälsan i behåll. Det känns som om vi har mer kunskap nu och skulle kunna vara bättre förberedda om något skulle hända. Men är vi det? Är vi beredda att äta fiskkroketter eller fläskkotletter av mannagrynsgröt?